Sveriges Radio. Efter 3 år av blodigt krig kan vapnen äntligen tystna. Det pratas nu om eldupphör och fred i Ukraina. Men det jublas inte i hela Europa.
Moskva har svårt att dölja sin förtjusning över den här händelseutvecklingen. Det Trump gör är ju att bekräfta hela deras världsbild.
Freden kan leda till ett större hot och i värsta fall skapa nya möjligheter för Ryssland.
De pressar ju på tills de stöter på hårt motstånd. Och om de inte stöter på hårt motstånd så pressar de ännu längre.
Fredsförhandlingarna kan splittra västvärlden samtidigt som Ryssland blir starkare. Och Sverige kan i motsats till vad många tror bli det första målet när den ryska militären är redo för strid igen.
Börja med Sverige för att sen genomföra en större operation i Baltikum.
Du lyssnar på Gränsen, podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Idag om Putins nästa steg, om det blir fred i Ukraina.
Jag heter Kalle Glas.
Och jag heter Claes Aronsson. En majmorgon 2028 anfaller Ryssland, Gotland och Baltikum samtidigt. Flygbaser, radarstationer och el- och vattenanläggningar sprängs i luften när Ryssland skjuter robotar. I Stockholm utbryter panik när ryska bomb- och stridsflyg närmar sig stan. Men det är en skenmanöver för att lura det svenska försvaret. En timme efter attacken landsätter ryssarna trupper på Gotland från flygplan och fartyg. På några dagar tar Ryssland kontrollen över norra Gotland och efter några veckor har de ockuperat hela Baltikum. En fjäder i hatten för Putin som vill göra det ryska imperiet komplett igen. Det här är ju såklart bara ett scenario och det finns i en ny rapport som tittat på vad som kan hända om kriget i Ukraina tar slut samtidigt som USA slutar bry sig om Europas säkerhet på samma sätt som idag. Och det är ett scenario som börjar framstå som allt mer troligt nu när Trump är ute och mäklar fred.
Alltså jag är väldigt rädd för den utvecklingen.
Generalmajor Karlis Neretnieks har varit brigadchef inom Försvarsmakten och även rektor på Försvarshögskolan. Den senaste tiden har han för den Kungliga krigsvetenskapsakademin tittat på vad som skulle kunna hända om det blir ett eldupphör som gynnar Ryssland.
Då kan man frigöra i storleksordningen enligt min bedömning. Kanske 200 000 man. 2000 stridsvagnar, just nu har ryssarna 4000 stridsvagnar insatta i Ukraina. Man kanske kan frigöra 2-3 000 artilleripjäser. Ryssarna har just nu ungefär 5000 artilleripjäser insatta i Ukraina. Då frigörs de.
Men mycket av det här som Ryssland kommer kunna flytta runt de närmaste åren, det kan man väl nästan kalla för skräp. Eller är jag för elak?
Ja, kanske lite väl elak, men det är väl åtminstone medelmåttigt. Det är ju krigströtta soldater och omoderna stridsvagnar.
Mm, men det spelar ingen roll så länge ryssarna har dubbelt så mycket av det mesta jämfört med NATO, vad NATO har på plats i regionen.
Mm. Styrkeöverlägsenheten vore så överväldigande, den ryska styrkeöverlägsenheten, så att utfallet är i princip givet. Och dessutom så väljer ju angriparen både tidpunkt och plats för ett angrepp. Så att den lokala överlägsenheten där man verkligen väljer att anfalla blir ännu större.
Nyligen släpptes en rapport från den danska underrättelsetjänsten som visar samma sak. Och det är inte bara Ukraina som är hotat om Ryssland kan frigöra resurser, utan även andra grannländer.
Alltså Rysslands ambitioner, de ligger fast. De vill återupprätta sin inflytelsesfär som i stort består av det forna ryska imperiet och Sovjetunionen.
NATO har ju garanterat säkerheten i Europa, kan man säga. Men de senaste veckornas signaler har fått allt fler att tveka på om Trump verkligen skulle dra sin lans då för sina allierade. Och utan USA så framstår vissa tidigare sovjetstater som en liten munsbit för Ryssland. Baltikum till exempel. Maria Enqvist är analytiker på Rysslands programmet på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
Väljer man till exempel att flytta amerikansk trupp från Europa så är ju det en konkret åtgärd som har bäring på en potentiell rysk riskkalkyl vad det gäller Europa.
Både USA och NATO har visserligen trupper i Baltikum idag, men det är inte på den nivån så att de är redo att utkämpa några längre strider, och förstärkningar kommer behöva skeppas in. Och därför så är det viktigt för Ryssland att först ta kontroll över Östersjön för att hindra NATO att hjälpa Baltikum.
För att se till att de inte kan få den hjälpen så är den naturliga åtgärden att bygga någon sorts, ska vi kalla det för mur, genom Östersjön på ett eller annat sätt. Alltså hindra så att NATO inte kan flyga över Östersjön, inte köra fartyg över Östersjön. Och det gör man i första hand genom att ta Gotland naturligtvis. Åland, Bornholm ligger också, är ju också viktiga öar i sammanhanget.
Så Sverige blir alltså ett tidigt mål för Ryssland i det här scenariot?
Alltså händer det något i Baltikum så är jag övertygad om att vi är indragna omedelbart, oberoende om vi vill eller inte.
Och då kan man ju undra hur lång tid Sverige och Europa har på sig för att rusta upp.
Hösten 1938 så hotar Hitler med att anfalla Tjeckoslovakien. Han vill ta över delar av grannlandet med miljontals då tysktalande invånare i. För att undvika ett krig åker ledarna i Storbritannien, Frankrike och Italien till München för att förhandla med Hitler.
We want peace. We need peace. Just like Europe needs peace.
Den tyska diktatorn får det mesta av det han vill, mot att han lovar att inte starta krig i Europa. Tjeckoslovakien är inte ens med vid förhandlingsbordet.
Tanken var ju så här, okej, om vi ger Hitler det här så kommer han sluta. Liksom, det här är det sista han vill ha och sen så har vi säkrat fred i Europa. Men det var i princip tvärtom.
Fredrik Wesslau är forskare vid Centrum för Östeuropas studier på Utrikespolitiska institutet, UI. Han har också arbetat för EU i Ukraina.
Genom att Hitler pressade på och ställde de här långtgående kraven så gav man ju honom, man skickade den här signalen att nej, men om du så länge du pressar på så kan du få ännu mer. Och det var exakt det Hitler gjorde.
Du, det är ju inte svårt att se parallellerna här till nutiden.
Nej, verkligen inte. Då är det ju Tjeckoslovakien här skulle kunna vara Ukraina.
Mm, och vi får väl ändå kalla Putin för Hitler i det här sammanhanget.
Och Trump då är ju den brittiska premiärministern Chamberlain som hyllar sig själv som en fredsmakare.
We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
Men den här bilden förändras ju ett år senare när Hitler faktiskt går in i Polen.
The 1st of September 1939. The Second World War begins with German air raids on Poland.
Och det är ju samma sak här med Ryssland liksom, att de pressar ju på tills de stöter på hårt motstånd, och om de inte stöter på hårt motstånd så pressar de ännu längre.
Och det finns fler historiska paralleller till det som skulle kunna hända i Ukraina.
Mm.
Hoping to solve intricate problems of war and peace, President Roosevelt reaches the Yalta meeting. These are Army Signal Corps pictures of an historic world meeting that will shape the destiny of future generations.
I februari 1945 är Hitler fortfarande vid liv, men det börjar bli väldigt tydligt vilka som kommer vinna kriget. Nu är det Churchill, Stalin och Roosevelt som träffas på Krimhalvön för det som kallas Yalta-konferensen. Stormakterna ska nu göra upp om hur freden ska se ut.
Mm, känns igen.
Man delar upp världen i intressesfär. Så de stora länderna, de stormakterna har en intressesfär, och där ska de andra stormakterna inte lägga sig i princip.
De har inte särskilt svårt att komma överens, de här tre herrarna. Och Stalin åker hem till Moskva som den stora vinnaren, får man ändå säga.
Mm.
Han har nu skaffat Sovjetunionen en rejäl buffert i Östeuropa.
Och jag tycker man ser det nu, liksom, de tendenserna i Trump-administrationen, att det är så här de ser världen. Och Och det är mycket möjligt att det kommer bli en slags överenskommelse mellan Washington och Moskva när USA säger okej, så här, Östeuropa, Ukraina, det tillhör Rysslands intressesfär. Vi har inget där att göra.
Här har vi alltså då två exempel på misstag från andra världskriget som i värsta fall skulle kunna upprepas i ett avtal då med Ryssland och Ukraina idag.
Det finns en risk att vi hamnar både i en Jalta 2.0 och i en München 2.0 samtidigt, vilket vore helt förödande för Europa och europeisk säkerhet och inte minst för Ukraina förstås.
Men det som kanske framförallt gör ukrainarna skeptiska till att skriva på fredsavtal med Ryssland, det hittar vi närmare i tiden.
Ukraine had security guarantees, the Budapest Memorandum. Nuclear weapons are the security guarantees that Ukraine had.
Zelensky pratar med stor bitterhet om att Ukraina hade kärnvapen på 90-talet. De var till och med den tredje största kärnvapennationen i världen. Det här oroade inte bara Ryssland utan också USA och Storbritannien. Och tillsammans fick de Ukraina att skriva på den så kallade Budapest-överenskommelsen 1994 som gick ut på att Ukraina lämnade över sina kärnvapen till Ryssland mot säkerhetsgarantier.
Så här sett i backspegeln så känns det ju på gränsen till ofattbart att de gick med på det där.
Det fanns ju flera svagheter i det här. För det första så fick Ukraina så kallade negativa säkerhetsgarantier från Ryssland. Alltså ett löfte om att Ryssland inte skulle attackera Ukraina. Och det här känns ju lätt absurt nu i efterhand. Och ukrainarna med rätta tycker jag känns lurade och ganska bittra över det här. Och det kan man ju verkligen, verkligen förstå.
Fredrik Wessla på Utrikespolitiska institutet.
Och sen det andra var ju slags positiva säkerhetsgarantier eller säkerhetsåtaganden från västmakterna då. Att man åtog sig att stödja Ukraina ifall landet blev attackerat. Och USA, Storbritannien och Frankrike har ju stöttat Ukraina såklart de senaste 3 åren. Men samtidigt så tror jag i Kiev så hade man väntat sig mer för att man gav bort kärnvapen.
Att Ryssland svek sitt avtal borde väl inte ha varit så förvånande, men nu kanske även västvärlden sviker. Så Ukraina lär väl ha ganska svårt att skriva på ett nytt avtal utan då ha riktigt verkliga hållbara säkerhetsgarantier den här gången.
Det kan man väl utgå ifrån. En del menar att Trump spelar något flerdimensionellt schack som vi vanliga dödliga inte förstår oss på här.
Men typ som att han håller på med någon klassisk maskerovka, alltså ja. Typ lurar Putin genom att låtsas vara hans kompis.
USA röstar emot Ukrainas resolution i FNs generalförsamling som kräver ett omedelbart tillbakadragande av ryska trupper från Ukraina.
Ja, men efter helgens bråk i ovala rummet framstår det allt mer som att Trump som fredsmäklare leder till ett Münchenavtal 2.0.
Och inte heller nu ser det ut att bli peace for our time. Fredrik Wessler på Utrikespolitiska institutet.
Om Ryssland vinner i Ukraina eller kommer ut med ett otroligt gynnsamt eldupphör så kommer Ryssland använda den här tiden för att bygga upp sin militär kapacitet och anfalla igen om några år.
Och frågan är ju hur snabbt den här upprustningen kan ske.
Det vi hör här, det är ju mumma för Putin. Rysk krigsföring, det går ut på att pulverisera allt framför sig. Främst då med hjälp av artilleri.
Ja, de kallar ju till och med artilleri för krigets gud. Så det säger väl någonting om dess betydelse.
Och en av de stora brittiska tankesmedierna, RUSI, The Royal United Service Institute, har kollat närmare på hur Ryssland använder och producerar artillerigranater.
The Russians are currently making around 3.5 million rounds a year. That is going up. And they are also refurbishing ammunition from stocks. And by those means, they are probably available about 4.6 to 5 million rounds a year.
Under de senaste 3 åren så har Ryssland ökat sin granattillverkning. Men det har även Europa gjort.
Och tillverkaren Nammo till exempel med fabrik i Karlskoga har ju fått 100-tals miljoner kronor i stöd både från Sverige och EU.
Men ska man tro den brittiska rapporten så är det både för lite och för sent.
If you take all of the new manufacturing across Europe, that is excluding Ukraine, that is in the pipeline, we are probably looking at getting to 720,000 rounds a year production by 2028.
Ja, det är ju rätt stor skillnad. Ryssland kan spotta ur sig runt 5 miljoner granater per år.
Mm.
Men Europa kan bara få ut lite över 700 000. Och det är först om 3 år.
Mm. Och då är det inte så konstigt att Trumps, vad ska vi kalla det, mjuka hållning mot Putin och Ryssland gör många i Europa nervösa.
Då framför allt om amerikanerna lättar på sanktionerna, för att då kommer ju det lätta trycket på den ryska ekonomin, och då kommer de liksom plötsligt få in mer pengar för att kunna rusta.
Det här att Ryssland rustar så snabbt, det är ju framförallt ett hot mot Ukraina. Men ett svagt Europa, det kan också ge Ryssland idéer om att anfalla på andra ställen.
Ja, men så är det, för Trump framstår inte direkt som, vad ska jag säga, NATOs främste försvarare. Man hör ju honom aldrig säga att varje millimeter NATO-territorium ska försvaras.
Det kommer nog aldrig höra.
Om USA nu har försvagat sitt engagemang i Europa och på något sätt ifrågasätter NATO och underminerar trovärdigheten bakom artikel 5, så kommer ju Ryssland börja titta på Baltikum och se hur långt man kan gå där.
Att Europas ledare kallar till krismöte efter krismöte, det är inte så svårt att förstå. För om vapnen tystnar i Ukraina, då kommer ett rustningsrace mot Ryssland starta på allvar.
Skälet till att Ryssland skulle försöka genomföra eller ta delar eller hela Baltikum så tidigt, det är att NATO och Sverige, vi är inte på långa vägar beredda att genomföra ett krig inom 1 eller 2 år.
Karlis Neretnieks, generalmajor och tidigare rektor på Försvarshögskolan.
De flesta planer i NATO-länder, där Sverige också ett NATO-land, har ju sikte på att vi ska ha rustat upp mer eller mindre till 2030 eller efter 2030 till och med. Så här finns det nu, kallar det för ett tidsglapp, där Ryssland skulle ha goda möjligheter att, kalla det för, att vinna ett krig.
Ukrainas president Zelensky väntas imorgon träffa USAs president Trump i Washington för att underteckna det omdiskuterade mineralavtalet.
Men det blev ingen deal.
Nej, långt ifrån. Jag vet inte vad det blev.
Nej.
You don't have the cards right now. With us you start having cards. Right now you don't have your playing cards. You're playing cards. You're gambling with the minds of
men. Det här mineralavtalet skulle ge USA någon form av rätt att exploatera sällsynta jordartsmetaller. Och i utbyte vill då Ukraina ha säkerhetsgarantier. Ett förslag som diskuterats är ju fredsbevarande styrkor på plats i Ukraina. Men det har aldrig varit aktuellt med amerikanska trupper. För det har USAs försvarsminister varit tydlig med redan från början.
Han har ju sagt att amerikanska styrkor kommer inte skickas till Ukraina. Så då är frågan, ja, men är det här tillräcklig avskräckning, de här säkerhetsgarantierna, fredsbevarande truppen, då skulle det vara tillräcklig avskräckning för att se till att Ryssland väljer att inte attackera igen?
Både Frankrike och Storbritannien har räckt upp handen och sagt att de kan ingå i en sån här styrka. Och Sverige har inte uteslutit det. Men utan USA blir de inte alls lika starka. Förutom att det är brist på materiel så har ju också Europa små arméer. Ta till exempel Storbritannien.
Mm. Stora Storbritannien.
De har just idag en brigad, alltså 5-6 000 man, som är omedelbart krigsanvändbara. Sen har de ett antal brigader till som är i bättre eller sämre skick. Men som i de flesta fall kommer ta lång tid, år, många år i något fall, för att sätta dem i krigsduglig skick.
Och här i Sverige ser situationen likadan ut. Just nu har vi bara en helt komplett brigad. Tanken är ju att vi ska ha 4 brigader, men de kommer inte vara på plats förrän tidigast 2030.
Om det är fredsbevarande i bemärkelsen att det ska avskräcka Ryssland från att hitta på nya dumheter eller då finns inte resurserna i Europa för ögonblicket.
Sverige har ju till exempel varit på fredsbevarande uppdrag i FN-tjänst tidigare.
Mm. Vi har ju Balkan och Libanon och min morbror, han var ju både i Cypern och Kongo.
Okej, ja, men, och där blev det ju skarpt läge på riktigt.
Mm.
Men jag vet inte om det ändå är att jämföra med att stå emot den ryska armén.
Man måste skilja på vad som är, kallar det för, övervaka vapenstillestånd, att det hålls, alltså nästan polisiär uppgift, eller att vara fredsbevarande i bemärkelsen att nu använder jag våld för att hindra dig.
Och om ryssarna synar de europeiska säkerhetsgarantierna, ja, då kan det ju bli ännu värre. Fredrik Wesslau på UI.
Och det finns ju en risk att om man skickar fredsbevarande som är för få eller liksom inte tillräckligt robusta och har inte tillräckligt robusta mandat och så vidare, så kommer ju Ryssland testa det här. Liksom. Jaha, hur kommer de här trupperna reagera om de blir attackerade av Ryssland? Och om de här trupperna då, de här fredsbevarande, packar ihop och lämnar, så har ju Ryssland på något sätt underminerat västs eller Europas trovärdighet och underminerat de här säkerhetsgarantierna.
Men man kanske inte enbart ska stirra sig blind på boots on the ground, alltså trupp inne i Ukraina. För Europas länder har ju andra förmågor.
Men det kan ju också vara maritima insatser i Svarta havet. Det kan ju också vara en så kallad no-fly zone i västra Ukraina eller ett åtagande från vissa europeiska länder att de är villiga att skjuta ner ryska missiler och drönare som närmar sig. Så det finns ju flera olika idéer om hur man kan liksom bygga upp den här avskräckningen.
Det är sensommaren 2032. Det har inte krigats på 6 år i Ukraina. Ryssland har hunnit rusta upp rejält och har fler soldater och mer vapen och ammunition än tidigare. Det har blivit dags för en stor, bred rysk attack mot Norden och Baltikum. Först attackeras Gotland och Baltikum och elnäten i Norden saboteras. De kommande dagarna anfaller Ryssland sen också de nordligaste delarna av Sverige och Finland för att skydda Kolahalvön. I det här scenariet så blev det ju inget anfall mot Baltikum 2 år efter Ukraina-krigets slut, utan Ryssland väntade ytterligare 4 år. Och det har gett NATO-länderna möjligheten att rusta upp och bli klara med många av sina befintliga upprustningsplaner. Men baksidan är att USA har dragit sig ur Europa, så plus har ändå blivit minus för NATO.
Trump har ju tydligt uttalat att egentligen Europas säkerhet är Europas problem. Så att man kan fundera på om USA skulle ställa upp i någon större omfattning. Det är den ena biten. Och sen har vi då kärnvapenavskräckningen. Och det kan bara bli rena spekulationer. Gäller den fortfarande eller gäller den inte?
Ja, den där frågan vill ju många ha svar på. Men det är också viktigt att komma ihåg att USA med sina, ja men vad är det, åtminstone 80 000 soldater på plats här i Europa får både ekonomiskt, politiskt och militärt inflytande. Inte bara i Europa utan i andra delar av världen. Och det är frågan om de bara vill ge upp det här.
Nej, det vill de ju säkert inte. Och faktiskt sist Trump var president så var han ju också skeptisk mot NATO. Men det blev ju trots det fler amerikanska soldater stationerade i Europa.
Mm. Så man kanske ska ta en del av det Trump säger med en nypa salt.
Precis, det är bara snack.
Inom diplomati så snacket betyder någonting. Alltså det är extremt viktigt vad man signalerar och vad USA signalerar när det kommer till sitt stöd för Ukraina och sin vilja att liksom hålla ihop väst och sådär.
Fredrik Wesslau på UI.
Och nu har man ju signalerat att man inte är så intresserad av att hålla ihop väst, att Europa ska ha plats vid bordet och så vidare. Så det spelar ju roll.
Om USA menar allvar med att lämna Europa, så blir det viktigt att kärnvapennationerna Storbritannien och Frankrike lägger i en högre växel. Men eftersom Sverige är så utsatt så kommer det behövas mycket större satsningar än planerat även här för att stå emot Ryssland.
Till exempel måste det köpas oändliga mängder ammunition som vi inte har. Vi måste utbilda mer personal. Det saknas officerare i krigsorganisationen. Vi saknar soldater också. Så att egentligen, det vi håller på med, det måste gå fortare. Där finns det dock ett problem. All världens rustningsindustrier idag jobbar på högvarv. Hägglunds i Örnsköldsvik till exempel, som tillverkar stridsfordon 90. Det tar år innan vi skulle få nya, flera stridsfordon 90 om vi beställer dem idag.
Danmarks statsminister Mette Frederiksen, hon kom ju med ett intressant budskap till det danska försvaret här om veckan.
Ja, det var ju bara köp, köp, köp.
Ja, det här budskapet, det skulle ju kunna börja gälla även i Sverige framöver. Att man inte alltid ska sikta på att hitta den bästa utrustningen. För det här kan ju bli en kamp mot klockan med Ryssland för att hinna avskräcka ett anfall.
Men vi får vara lite okonventionella. Vi får skrapa fram de pengar som behövs och sen får vi till exempel handla utav Sydkorea eller andra länder som så att säga vi normalt inte handlar ifrån. Allt för att snabba på processen. Vi kan fundera på att lägga om officersutbildningen så att vi snabbare producerar unga officerare.
Det låter väldigt mörkt allt det här. Men det finns väl ändå tänkbara ljus i mörkret?
Ja, ett sånt är att Ukraina faktiskt har blivit riktigt bra på att kriga de här senaste åren. Och den kunskapen, den försvinner ju inte bara för att det blir eldupphör. Så Ukraina med uppbackning från väst kan ju faktiskt avskräcka Ryssland kanske för att gå in i igen.
De har ju utfört NATOs kärnuppgift, vilket är att försvara sig mot Ryssland, ett ryskt anfall. Så Ukraina är ju en enormt stark militär makt, så är det ju bara. Och det kommer ju vara grunden i den här avskräckningen. Men frågan är om det räcker, och det gör ju förmodligen inte. Och det är ju därför man måste ha starka, robusta säkerhetsgarantier från Europa och då förhoppningsvis från USA.
Ett annat ljus är ekonomin. Där är ju Europa överlägset Ryssland.
Alltså, vi har ju en tendens här i Västeuropa att göra oss en bild av Ryssland som så oerhört stort och oerhört farligt. Och relativt vår egen förmåga så är ju Ryssland ett land som har större militära resurser. Däremot så är det ju ett land som har pantsatt sin förmåga, alltså sin strategiska långsiktiga förmåga att agera och utvecklas på ett hållbart sätt.
Maria Engqvist är analytiker vid Rysslands programmet på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.
Ekonomin dimensionerar det ryska handlingsutrymmet rent militärt. Släpper USA sina sanktioner mot Ryssland så kommer det att underlätta enormt för Ryssland att återuppbygga sina förmågor, både militära och icke-militära, på sikt.
Ja, man måste ju komma ihåg att ekonomin är ju faktiskt Rysslands svaga punkt. De går på knäna, och den ryska ekonomin är ju en dvärg i jämförelse med Europas länder. Ta bara beroendet av skuggflottan som tillåts transportera rysk olja i Östersjön.
Det här är ju någonting som Europa borde bli bättre på att utnyttja det här övertaget.
Det finns ju ett uttryck på engelska som kallas för speak softly and carry a big stick. Och det har väl kanske snarast varit tvärtom under de senaste åren. Och det är kanske helt enkelt dags att agera istället för att bara prata.
Du har lyssnat på Gränsen, på de säkerhetsfrågor och hotet mot Sverige.
Det här avsnittet släpper vi den 4 mars 2025. Och vi har tidigare gjort minst två avsnitt som har koppling till det vi pratat om idag. Det ena är Därför har Putin ögonen på Gotland från i somras.
Och det andra heter Svenska soldater till NATOs front som vi släppte i november. Allt det här finns i SR Play. Tekniker Mats Jonsson. Jag heter Kalle Glas.
Och jag heter Claes Aronsson.